Jesu bergspredikan i bibelforskningen skulle vara ämnet. Jesu bergspredikan står jag att läsa i Matteus evangeliet i dess kapitel 5-7. Och det sjunde kapitlet avslutas med att vi får höra hur folket reagerade. Det heter, när Jesus hade slutat detta tal, häpnade folket över hans förkunnelse. Ty han förkunnade sin lära med makt och inte så som det skriftlärde. Jesu bergspredikan skilde sig från den predikan som det skriftlärde höll. Skillnaden mellan Jesu och fariseernas predikningar, ja, den kunde noteras av folket. Och av Jesu egna ord i hans tal framgår också att hans undervisning på bergspredikans berg var ett led i hans kamp mot fariseismen och fariseernas utläggning av lagen. Det var skillnaden mellan fariseism och kristendom, skillnaden i uppfattningen av lagen. Det var den som skulle fastställas och som föranledde Jesus att hålla denna predikan för sina lärjungar. Och Jesus sa också till sina lärjungar, jag säger er, ni mina lärjungar, att om er rättfärdighet inte övergår det skriftlärdes och fariserna, så ska ni inte komma in i Guds rike. Fariserernas rättfärdighet höll inte måttet. Vi ska då veta att fariserna var ärbart folk. Människor som nitälskade för lagen, de ville verkligen hålla lagens bud, och det menar också att de gjorde det. Ja, fariserna menar att de till och med gjorde något mer än vad som fordrades. Vad sådana synder beträffade som vrede, avund och högmod, så menade fariserna att sånt skulle inte kallas synd och inte anses för något som förtjänade Guds vrede. Nu håller Jesus sin bergspredikan för att hans lärjungar inte ska avfalla till, gå tillbaka till den judiska lagreligionen. Och därför utlägger Jesus lagen efter dess andliga inre mening. Det är inte nog med att äga ett yttre skal av rättfärdighet, ett yttre sken av rättfärdighet, säger Jesus i sin lagpredikan. Och Jesus säger också i sin lagpredikan att brist på inre rättfärdighet är detsamma som överträdande av Guds bud. Det är alltså inte bara vredesutbrottet som fördöms. Också den inre rörelsen i hjärtat, sådana rörelser som hat och avund, fördöms i Jesu lagundervisning. Och Jesus sa också uttryckligen att han inte hade kommit för att upphäva lagen och profeterna. Fariserna däremot, det upphävde lagen. Och det åberopade sig då på sådana ställen i den heliga skrift, där det berättas om Israels barns intåg i Kanaan. Och hur israeliterna då ålades av Gud att utrota kananéerna och de kringboende folken. Den gången, vid det tillfället, hade Gud insatt sitt eget folk att utföra hans straffdomar. Men utifrån vad som då gällde vid Kanans erövring drog de fariseiska lärarna sedan den slutsatsen att det var en plikt att hata sin ovän. Och vi ska veta att ordet om att hata sin ovän, det står inte i Mose lag. Det var ett tillägg som fariseerna själva hade gjort. Och detta tillägg var då byggt på en förvänd slutledning och falsk slutledning av Guds bud om tillspillogivning av de kananeiska folken i samband med Kanans erövring. Av den predikan som Jesus håller på berget framgår att denna predikan inte handlar om hur man kommer till tro om hur en syndare blir salig. I sin bergspredikan säger inte Jesus tron evangeliet. Nej, i bergspredikan finns inte evangeliet. Gentemot en falsk yttre rättfärdighet, där man gjorde det yttre av bägaren rent, visar Jesus här på en rätt laguppfyllelse, där också det inre livet ska vara riktat efter Guds vilja. Lagen kräver det rena hjärtat. Jesus talar här om gärningar, men där gärningar och krav ställs upp, där predikas lagen. Och där gärningar prisas, där ljuder inte evangeliet utan lagen, även om predikan inleds med saligprisningar. Så har vi också hur Jesus själv säger att han inte har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Låt oss alltså sammanfatta. Jesu bergspredikan ger oss Jesu utläggning av lagen efter dess andliga mening. Jesus är inte en ny Mose som kommer med nya lagar och nya bud. När Jesus här för sina lärjungar utlägger lagen efter dess andliga mening, då fortsätter Jesus bara den undervisning som profeterna i Gamla testamentet hade gett. Och samtidigt avvisar Jesus i stor klarhet fariseernas falska utläggning av lagen. Och vi ser alltså hur Jesus, som inte är någon ny lagstiftare, dock måste ta lagen i sin hand och utlägga lagen. Ty fariseernas utläggning av lagen hade skapat förmätna människor som i sina yttre gärningar ansåg sig kunna fullgöra lagen och som trädde fram och sa: allt det här har vi ju gjort, var ytterligare. Och samtidigt sänkte fariseerna lagens krav och för att så kunna bruka budordet som nådemedel. Men Jesus varnar här sina lärjungar för att ställa lagen i nådens tjänst. Och Jesus sa till sina lärjungar: därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han ska räknas för en av de minsta i himmelriket. Det vill säga, enligt bibliskt språkbruk, han ska ställas utanför Guds rike. Jesus låter lagen stå som lag. Att därför som fariseerna lära människorna en yttre rättfärdighet, ett yttre beteende som likvärdigt med ett hållande av Guds bud och som förmedlande en inre rättfärdighet, en sådan lärdom som på den fria viljans grund bygger upp ett Guds rike på jorden, en jordisk stat, Guds stat. Allt detta som var farisismens dröm, den jordiska gudsstaten på den fria viljans grund, allt detta fördöms av Jesus. Och därmed är också klart uppvisat att farisism och kristendom inte bara skiljer sig i frågan om läran om nåden, att kristendomen har den rätte messias, utan kristendom och farisism skiljer sig också åt i läran om lagen. När vi alltså läser Jesu bergspredikan, då är det viktigt att se hur Jesus i denna sin predikan, som är riktad till hans lärjungar, hur han här drar upp skiljelinjen mellan den kristna kyrkans lagtolkning och farisismens. För det andra, Jesu bergspredikan i Luthers bibelutläggning. Luther utlägger bergspredikan många gånger. Och att Luther gör detta, att han så ofta utlägger bergspredikan, beror på att han finner en sån utläggning vara nödvändig, då han ser att bergspredikan, lagen, blir föremål för en falsk utläggning. Liksom det enligt farisismen på Jesu tid fanns två slags människor. Å ena sidan sådana som höll lagen, å andra sidan den övriga hopen landets folk, som föraktfullt av fariserna kallades Amharets. Så fanns det också i farisismen, och detta folk, det var förbannat. Så finns det också enligt medeltida katolsk kyrkolära två slags människor. Å ena sidan dessa som betraktades som religiösa, religiosi, och som sades leva fullkomligt, i det att de inte endast höll lagen utan också höll sig till de evangeliska råden i bergspredikan. Och så fanns det då en katolsk syn dels sådana som levde i samhället och som tjänade Gud i sina jordiska plikter, men som gjorde detta på ett ofullkomligt sätt. Och så förkunnade den katolska teologin detta, att bergspredikans lag, det är evangeliska råd som somliga kan ägna sig åt. Några specialister, några speciellt religiösa, munkar och nunnor och klosterfolk. Och när man då följde dessa evangeliska råd, ja, då levde man det fullkomliga livet i den fullkomliga lydnaden. Och detta gav poäng. Det gav pluspoäng inför Gud. Om man använder ordet merita, det gav meriter, och det gav till och med överflödande poäng som kunde komma det övriga folket till del. Så hänfördes till exempel bergspredikans krav på fiendekärlek, det hänfördes till de evangeliska råden. Och dessa anbefalldes då som nyttiga för munkar. Det är nyttiga att följa dessa, och det var nyttiga som medel att nå en utomordentlig fullkomlighet. Budet om fiendekärlek räknades inte till de gudomliga buden, utan till ett gudomligt råd. Och detta råd var inte ovillkorligt förpliktande. Denna katolska kyrkans åtskillnad mellan bud och råd avvisas helt av Luther. Bergspredikans bud är ej endast av rådgivande karaktär. Bergspredikans bud står där som Guds befallningar. Du ska inte dräpa. Ja, du ska inte vredgas på din broder. Här är det inte bara fråga om några råd som man kan ta upp, utan det är frågan om Guds stränga och heliga lag. Och i sin stora katekes skriver Luther: detta bud om kärlek gäller särskilt dem som är våra fiender, till att vi gör gott mot vänner är blott en ringa hednisk dygd, som Kristus i Matteus 5:47 säger. Luther låter därför bergspredikan stå. Den får stå där som den står. Lagen gäller i dess stränghet, och lagen gäller varenda människa som hör den. Den gäller alla människor lika mycket. Det femte budet om att inte dräpa utläggs ju också av Kristus själv så, att man inte ska dräpa vare sig med hjärta, hand, mun eller åtbörder. Och därför är det förbjudet att vredgas, säger Luther i sin stora katekes. Denna andliga uppfattning av budet innebär att vi inför Gud alla är mördare. Inför Guds stränga lag. Bergspredikan står där för att föra oss till insikt om vårt syndafördärv. Och så blir bergspredikan utlagd av Luther många gånger. Och hans predikan är ett led i hans kamp mot sin tids fariseism, mot medeltidskyrkans falska utläggning av lagen. Och Luther är också väl medveten om att hela bergspredikan ger lagens undervisning, även om denna predikan börjar med saligprisningar. Vi har här stannat inför Jesu ord om vreden. Och vi har sett strängheten i Jesu ord. Ty detta är fråga om lagens andliga utläggning. Men vi säger för det tredje, lagen i dess andliga tillämpning får dock ej bli en lag för stat och samhälle. Lagen i dess andliga tillämpning får ej bli en lag för stat och samhälle. I sin utläggning av bergspredikan bekämpar Luther svärmeandarna, som ville göra bergspredikan till en lag i samhället. Lagen om att inte slå tillbaka, den skulle också gälla i samhällslivet. Polisen som blev slagen och överfallen av en ungdomshop, får han slag på ena kinden, då vänder han bara den andra till och påpekar möjligheten att tillfoga ytterligare slag. Men vi vet att en polis får inte handla så. Då blir det anarki i samhället. En polis måste handla efter lagen. Lagen som den lag som slår tillbaka. Nej, samhället ska ej regeras av en andlig lag. Och Luther kan därför också säga att vreden tillkommer dem som är satta i Guds stad och ställe, det vill säga föräldrar och överhet. Vreden tillkommer föräldrar och överhet. Och Luther säger, ty Gud och alla dem som är i Guds stad och ställe, tillkommer det att vredgas, att banna, att straffa dem som överträder detta och alla andra bud. Samhället skall ej regeras av bergspredikan, utan samhället skall regeras av vedergällningens lag, den lag som slår tillbaka mot överträdaren. Och detta är något mycket viktigt. Tillbaka om svärmeandarnas uppfattning låg föreställningen om att världen skulle bli ett Guds rike. Det är en allmän svärmisk föreställning. Vi finner den i farisismen. Och genom att då visa passivitet mot ondskan skulle det goda segra. Denna svärmiska uppfattning som vi finner representerad i 1500-talets svärmgeister, svärmandar. Denna svärmiska uppfattning har funnits under hela historiens gång. Vi kan tänka på den ryske författaren Leo Tolstoj, som levde ungefär år 1900. Och han menar detta, att det var bergspredikan med dess lag att inte slå tillbaka. Dessa ord, det var Jesu lagstiftning för denna värld. Och så kom Leo Tolstoj att öppna dörrarna för anarkin och för den marxistiska revolutionen i Ryssland. Tolstoj menade själv att bergspredikans lag skulle öppna vägen in i det goda samhället. Tolstojs utläggning var falsk. Tolstoj bortsåg från människornas ondska, och så gjorde också fariseerna. De menade sig att med den fria viljans hjälp skapa ett gudsvälde. Och på samma sätt är det än idag, det ska vi veta. Det framgår av gårdagens undervisning att den katolska kyrkans ledning, den strävar att förena människor av god vilja och att så öppna vägen för ett rike, ett yttre världsrike under biskopens i Rom ledning, under biskopen som andlig ledare. Men vi ser hur teokratier, hur de träder fram. Där kan människan vara helt och totalt grym, och hon är grym i sin Guds namn. Men vi har sett, världen skall ej styras av svärmeandars självvalda gärningar, världen ska styras av den naturliga lagen, den lag som är skriven i hedningarnas hjärtan. Och den naturliga lagen, den är sammanfattad i en vers i Bergspredikan. Och Luther talar ofta om denna vers som uttryck för den naturliga lagen. Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Det är den naturliga lagens sammanfattning som också en hedning vet om. När jag säger till konfirmandgruppen, du ska inte stjäla cykeln på skolgården, du vill själv också behålla cykeln, då märker jag själv hur man direkt, hur man accepterar detta. Jag vill inte få min egen cykel stulen, jag vill få behålla den. Gå du och stjäl inte cykeln. Detta är den naturliga lagen. Och det är, finner vi också hos farisismen. Det som är dig förhatligt, det ska du inte göra någon annan. Men Jesus, han ger också den naturliga lagen en andlig tillämpning. Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni göra dem. Så ser vi att Bergspredikan, Jesu undervisning om lagen i dess andliga mening. Denna Bergspredikan öppnar inte vägen för människornas rike på jorden. Skulle Bergspredikan brukas i den avsikten, följer anarkin och den stora förvirringen i samhället. Och vi ser också att Bergspredikan, Jesu predikan om lagen i dess andliga mening, inte öppnar vägen in i Guds rike. Bergspredikan, en sådan predikan av lagen, den stänger ju himlen, den låser himlen med dubbla lås. Den romerska uppfattningen och den svärmiska uppfattningen av Bergspredikan förkastas av Luther, och därmed är också farisismens utläggning av lagen avvisad. Och detta innebär att en falsk tolkning av lagpredikan är av en falsk tolkning av Bergspredikan är avvisad en gång för alla. Men Luther var väl medveten om att en undervisning om Bergspredikan måste fortsätta. Luther säger: vi måste träget kämpa mot de självvalda gärningarnas skenbara helighet. Lägg märke till apostelns anknytning till apostelns ord om den självvalda gudstjänstväsendet i Kolosserbrevet. Och Luther säger också: så ska vi lära oss att hålla i ära de gärningar som var och en gör i sitt kallelsearbete, även om det till utseendet är ringa och föraktliga. Blott det har Guds bud för sig. Och däremot ska vi förakta alla såna gärningar som förnuftet väljer ut åt sig utan Guds bud. Hur lysande, hur svåra, hur stora och heliga såna gärningar än må synas. Galaterbrevet. Alltså att en fortsatt kamp är nödvändig. En kamp för Bergspredikans rätta utläggning, ja, det är klart. Och nu övergår vi till att behandla Jesu Bergspredikan i den moderna bibelforskningen. Den som läser exegetisk litteratur upptäcker snart att ordet eskatologi och eskatologisk dyker upp i så många sammanhang. Eskatologi är ju, ja, det vet vi, läran om de yttersta tingen. Läran om de yttersta tingen. Men när en modern exeges och bibelutläggare talar om vikten av en eskatologisk förståelse av Nya testamentets bibeltexter, då menas därmed att texterna i fråga ska förstås utifrån den insikten att en ny tidsålder har kommit med Jesus. Och det låter ju så väldigt fint. Man kan ju bli imponerad. Har det rent av kommit en ny tidsålder? Men Jesus levde i denna gamla syndiga värld. Det märkvärdiga med Jesus, det är ju att han, Det är gudamänniskan som kommer. Men när gudamänniskan kommer, så kommer hon till denna syndiga och fallna värld. Och när därför dessa eskatologiska utläggningar av texterna säger att Jesus kommer med en ny tidsålder och att den gamla tidsåldern inte längre fungerar, då säger Odeberg: dessa föreställningar om en ny tidsålder, det är en blandning av gnosticism och farisism. Och nu kan vi ge ett exempel på en sådan här eskatolog som nu säger att det har kommit en ny tidsålder. Hur utlägger han då bergspredikan? Låt oss då se som exempel Albert Schweitzer. Ni som är något äldre känner honom väl. Teolog, missionär, Bach-tolkare. Han är konsekvent eskatolog. Och som sådan uppfattar han bergspredikan som en lag som gällde för urkyrkans medlemmar och för urkyrkan, och den gällde tills vidare. Det är frågan om en interimsetik. Där han säger själv: det är frågan om den sista avgörande kampens undantagslagstiftning. Om man då går till Schweizers böcker och frågar: men hur kan då lagen i dess andliga tillämpning, hur kan den då fullgöras av dessa kristna? Hur kan de leva i en sådan fullkomlig laglydnad och laguppfyllelse? Ja, då svarar Schweitzer att det var möjligt för dem att leva i en sådan fullkomlig laglydnad och laguppfyllelse, för det var ju bara mycket kort tid. Det var ju bara dagar och veckor innan Jesus skulle komma tillbaka. Och genom att det var mellanperioden skulle bli så väldigt kort, så skulle de kristna i julkyrkan dessa veckor kunna leva i den fullkomliga laglydnaden, bergspredikans lag. En ny tid. Tanken på en sådan kort tid skulle ge de kristna en ny kraft att fullkomligt hålla bergspredikans lag. Och denna tolkning, ja, det är, denna tolkning är ju ingenting annat än en variant av farisismens. En uttryck för dess människosyn och dess syn på människan, den goda människan. Vi ska klara av det, och vi kan klara av det, och vi kan också ordna vårt gudsförhållande själva. Fullkomlighetskravet står där, och så menar man därmed att fullkomlighetskravet står där, ja, då måste det också finnas möjligheter att hålla lagen. Det är svärmeriets laglära. Ska vi då få till sist fråga efter: vad lär då svensk exeges? Vad lär då, hur är bilden av modern svensk exeges? Hur utlägger man här bergspredikan? Då kan vi gå till kyrkoherde Erik Beijers prästmötesavhandling. Den kom ut 1960 och den heter Kristologi och etik i Jesu bergspredikan. Om man läser rubrikerna så får man mycket klart innehållet. Jag behöver bara läsa upp några rubriker. I den boken framställs Jesus. Han framställs som en ny Mose, en ny laggivare. Och bergspredikans berg, det är den nya Sinai. Och så kan vi ge ett citat: här på det nya Sinai ger Jesus det folk som i frälsningstidens exodus uttåg följer honom det sanna Israels nya lag. Detta är falskt. Detta är inte sant. Jesus är icke en ny Mose, utan här ger Jesus en utläggning efter lagen i dess andliga mening. Kanske är det någon som tänker: ni får ju ändå akta er här i Biblikum att ni blir så professionella att vi vanligt folk också ska börja fundera på bergspredikans utläggning. Att vi vanligt folk ska ska arbeta med problemet lag och evangelium, ja, det ska vanligt folk, vanligt kristen folk syssla med. Den som vill vara kristen och inte vill möda sig att skilja lag och evangelium hamnar helt visst mycket snabbt i farisismens stora hop eller bland de förtvivlares skara. Men kanske någon som tänker så här ändå, att vad teologer skriver och vad som ventileras vid en prästmötesavhandling, det kan väl ändå inte påverka vanligt folk. Vad som universitetsteologer har sagt, det kan väl ändå inte upptas av andra. Jo visst, det som universitetsteologen tar upp några år, det kommer efter 10 år att tas upp i folkskollärarens kateder. Och vi kan tänka på just hur, vad som har skett i Sverige. I svenska folkskolans undervisningsplan 1919 ströks katekesen som lärobok. Den lärobok som undervisar om lagen, den uppenbarade gudsviljan, och som undervisar om evangeliet, om Kristi nåd för Kristi gottgörelses skull. Denna lärobok som förkunnar lag och evangelium, den skulle inte längre få fostra en evangelisk luthersk kristen. Och så skulle man nu skulle kristendomen anpassas, skolans kristendomsundervisning anpassas till den teologiska vetenskapens åskådning, det vill säga till den liberala kristendomsuppfattningen. I den sjätte klassen skulle då en sammanfattande framställning av den kristna tros- och livsåskådningen ges i anslutning till Jesu bergspredikan. Med denna undervisningsplan hade den liberala opinionen segrat inom lärarkåren. Bergspredikan, som inte undervisar om tron, det finns inte ett ord om tron i bergspredikan, skulle nu ge material åt hela svenska folket till en undervisning om tron. Bergspredikan som inte ger evangeliet, utan ger en undervisning om lagen i dess andliga utläggning, skulle nu undervisa om evangelium. Lagen, bergspredikans lag, kom därmed att få en tröstande funktion, en funktion av nådemedel. Men därmed var också lagen i dess borgerliga bruk upphävd. Lagen som rigel, som spärr emot ondskan. Människans naturliga fruktan för Gud, den fruktan som lagen skapar, den var upphävd. Och så ser vi vilka biverkningar en falsk utläggning av bergspredikan har med sig. En sådan falsk utläggning bryter ner det borgerliga samhället, eftersom här anbefalls en passivitet mot ondskan. En falsk utläggning av bergspredikan bryter också ner den kristna kyrkan och församlingen genom ett falskt evangelium, varigenom människan tröstas genom en lag som är förfalskad. Genom ett evangelium som är förfalskad, där evangeliet har blivit lag. Det falska evangeliet är då ingenting annat än en förfalskad och perverterad lag. Om vi skulle fråga, gå ut och låta Gallup fråga det svenska folket som har undervisats i denna falska religion, fråga dem som har deltagit i den religionsundervisning som kallas objektiv och som har getts, fråga vem är en kristen? Ja, då skulle du höra svaret: den som älskar sin nästa, han är en kristen. Det är det allmänna svaret man får. Bara du visar kärlek, så nu är du en kristen. Nu har du det gott med Gud då. Ja, farisismens och medeltidsteologins föreställningar om att till och med göra utöver Guds fodran, ja, den ska du finna höra till det allmänreligiösa gods som finns här bland medborgarna. Vanliga föreställningar där människan berömmer sig själv av sitt gudsförhållande. Och när hon blir gammal och trött så säger hon då: nu har jag gjort mitt bästa här i livet. Och då förväntar hon sig bara vid begravningen att också få höra det. Få höra detta, att hon har ju ändå levat så väl och var rätt tänkt. Det är en skörd som undan honom bärgas. Vad du har gjort, det hör evigheten till. Den religiösa farisismens och idealismens väg. Och det förväntas också pastorn säga. Medeltidsteologin talade och använde fina termer, facker quod in se. Men det är ju vad folk, det betyder helt enkelt att göra sitt bästa, så ska det gå vägen. Då har människan Guds rike i sig, i kraft av sitt välförhållande. Kristendomen och dess lära har dött, men fariseismen lever i kraft av dess självvalda verk, i kraft av en falsk lag. Till sist, att bergsprikan ger oss lagen i dess andliga inre mening har det här sagts, och det är viktigt. Dessa kapitel ger oss ej en lära om en undervisning om nåden. Kristus visar i bergspredikan hur hans lärjungar som känner vägen till himlen, hur hans lärjungar ska vandra vägen genom livet. Och Kristus visar på trons frukter och prisar den saliga som är renhjärtade, fridsamma, barmhärtiga. Men där trons frukter prisas, där predikas lagen, och lagen ger föga glädje. Och där lagen predikas, där sker också så lätt att lagen gör övertramp. Den håller sig inte inom sitt område, inom lagens område. Den brukas inte lagligt, utan laget tar steget in i en kristen människas samvete. Lagen träder in i samvetet där Kristus bor, och lagen kräver att Kristus ska drivas ut ur samvetet. Det är ju anfäktelsens situation. Jesus sa det till sina lärjungar: saliga är de som är fattiga i anden, till dem hör himmelriket till. Och när Jesus sa det ordet, då förkunnar Jesus lagen, och det har hänt och det händer att en evangelisk luthersk kristen som vill hålla sig till nåden alena, till Kristus alena, till tron alena, i anfäktelsens stund, mörka stund, har blivit så förvirrad och oroad att han har tänkt detta. Jesu ord om att hungra och törsta efter rättfärdighet måste ändå inte avse trons rättfärdighet. Och så tänker sig en kristen: jag får nog ändå inte leva i trons nådastånd, utan jag är utlämnad till ett liv i ständig törst. Stopp här! Det må väl ändå vara någon måtta. Skill lag och evangeliet åt. Och stopp! Lagen får icke träda upp i samvetet. Den må råda över dina lemmar. Och om du säger att en kristens situation skulle vara att hela sitt liv ändå törsta och leva och hoppas att ändå på något sätt ska ordna sig, då är ju detta att försmäda Kristi blod. Du ska höra evangeliet och du ska tro evangeliet. Till evangeliet är detta friska vatten som ger en hel och full frälsning. Du är inte torr i munnen längre. Och vi kan tänka på kvinnan vid Sykars brunn. Denna kvinna till vilken Jesus kom. Och kvinnan, hon kände inte evangeliet. Hon sa till Jesus: Herre, varifrån har du det friska vattnet? Var finns öskärlet? Ju brunnen är djup. Men då förkunnar Jesus att han själv är den friska källan. Och vi hör hur kvinnan förs till tro Han är Messias, och kvinnan går ut och förkunnar Messias gärningar. Och därför vill jag säga så här: det är en kristen plikt att pastorn, predikanten och att åhörarna, vi lämnar bergspredikan och ställer den åt sidan. Vi ska inte sluta dessa dagar med lagens hårda ord, till vi vet att då kommer vi att åka hem med förtorkan i vår mun, och då kommer vi att åka hem med krampaktiga hjärtan. Det är en kristens plikt att låta lagen få andra platsen och att ställa fram evangeliet. Och Jesus sa det ju själv. Han sa: kom ni alla som arbetar, ni som är betungade, ni som törstar. Jag ska ge er ro, jag ska ge er den friska källan. Kom och drick. Och så får hans lärjungar, det får göra detta. Och inte bara få lov att ta åt sig evangeliet. Du skall tro. För om du inte tror evangeliet, och smädar du Kristus, och det vill du väl inte göra. Och så får vi åka hem, och det är många hållen, till Norge och Finland och på de många olika platserna i Sverige, åka hem till USA. Och vi vet detta: det var evangeliet som skulle råda i samvetet. Evangeliet om Kristi blodsutgjutelse, och jag har syndernas förlåtelse. Och den som har syndernas förlåtelse, han vill då också, han hungrar och törstar sedan att också få visa, att bevisa sig som en kristen lärjunge. Tron är väl osynlig. Vad världen ser, det är en kristen människas handlande. Salig är den kristna människan som ivrigt önskar att inför världen visa sig som en rättskaffens kristen. Men kraften att vara en rättskaffens kristen, att vara en god och trogen kristisk skaffare, kraften härtill ger inte bergsklikan. Kraften härtill, den ger oss evangeliet om Jesus såsom den källan med det friska vattnet. Och vi kan tänka på vad som står i Bibelns sista kapitel. Där står det något som där heter det så här: och anden och bruden säga kom, och den som hör det han säger kom, och den som törstar han komme, ja den som vill han tager livets vatten för intet. Men när vi hör de orden, ja då har vi lämnat bergspredikan, då hör vi evangeliet. Och det är inte bara så att man får höra evangeliet, hör det och du får leva. Så låt oss gå i Herrens frid åt de många olika platserna, och låt oss komma ihåg det ordet: hos Herren är nåd, hos Herren är mycken förlåtelse. På det att man må frukta honom. Men då har vi lämnat bergspredikan, och det ska vi göra nu.